välkomna till podden Människor.
Kul att vara tillbaka.
Bodil och Simon här igen. Idag ska vi prata om status.
Det är ganska brett ämne. Många av våra ämnen är ganska breda.
Ja, och då är det lite fri tolkning för oss att angripa dem lite som vi vill. Men vi brukar väl ändå börja i att så här härleda vad det är man pratar om.
Mm.
Vad tänker du på när du hör status?
Ja, alltså nu har jag, ibland annars så har jag ju haft någon så här Wikipedia-beskrivning till hands. Men status är ju ett, man kan ju bryta status i olika delar, det finns ju olika typer av status. Men det handlar ju om hur högaktad man är, liksom hur... vilken plats i en hierarki man har baserat på vad man associeras med, typ.
Mm. Jag skulle nog säga att det är typ det allra yttersta måttet på hur vi sätter människor över och under varandra. Mm. Att det är liksom, om man slår samman allting annat man kan mätas på, rikedom, klass, kunskap, vänskap, så känns det som att status är ihop koket av allt det.
Ja, exakt. Det är någon slags syntes. Ja, sen kan ju då den liksom integrera, det integrerade måttet kan ju se olika ut för olika personer eller för i olika kulturer. Jag menar, i vissa sammanhang så är det väldigt intimt förknippat med pengar. Att pengar väger 90% i statuskorgen. Medan i andra sammanhang så är pengar inte särskilt viktigt överhuvudtaget. Och kanske till och med kan ligga in i fatet.
Och jämför man typ USA och England så är ju pengarna kanske viktiga i båda sammanhangen. Men i USA så är det viktigt att visa och skylta. Och i England är det typ det värsta man kan göra.
Och i USA så är det viktigt att pengarna är nya. Medan i England så är det viktigt att pengarna är gamla.
Så status är ju väldigt svårt att på något vis läsa sig till. Det är väldigt orättvist på det viset. Mm. För det är liksom något som är ganska så här fluffigt. Det är inte så konkret. Det finns liksom ingen lista för så här gör du för att få hög status. Utan det kan ofta vara någonting som kommer.
Är inte det de här VAs listor?
Jag tänker lite så här när jag tänker på status. Jag tänker mycket på när man först kommer i kontakt med det. Förstås så föds man ju in i någon form av klass. Och därmed har man ju lite ärvd status. Men redan på liksom dagis och skolan så går det ju väldigt snabbt till att det liksom formas en status i klassrummet. Mm. Genom lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet.
Ja, men särskilt i skolan kan jag, alltså, tycker jag att den är lite karikerad. Eller liksom, för det är ju djungens lag på ett annat sätt i liksom vuxen ålder. Så är man ju liksom, både att man är liksom en smognadsgrad gör att man behandlar sådana där saker på ett annat sätt och sen att man liksom verkar i system där ja, som inte är lika liksom maffialiknande i sin status.
Ja, men typ lite mer subkulturella som, kanske. Alltså, ja. Man kan hitta sitt forum.
Mm.
Man kan nörda loss i det man är, men så här, det var ju, fram tills man var kanske 18 var det ju, det var skolan som var arenan. Mm. Kanske sport kunde spela in lite, men skolan var, eller funkade man inte där, då var man ganska låg status.
Ja, nej, exakt. Det blir mer flytande när man är vuxen, för där har man en helt annan möjlighet till liksom, att förflytta sig om man inte är i rätt sammanhang för en själv.
Vi hade typ ett tjejgäng i gymnasiet som vi kallade för linnena. De gick runt i linnen. Och var väldigt solbrändad och väldigt sminkade och rörde sig i flock. Och linnena hade också en tendens att frysa ut en bland linnena varje vecka. Det roterade så att säga.
Vad sofistikerat ändå?
Jag minns att vi satt där på liksom naturernas kortsida och betraktade det här med intresse.
Mm.
En grej innan vi kanske kan liksom konkretisera lite mer exempel på hur det ser ut idag med status och typ vad är det absolut högsta statusen man kan uppnå 2018 och vad är det? Så tänker jag också lite på så här, statusen i ett rum. Mm. Jag gick i teater på högstadiet och gymnasiet och då fick man lära sig hur man vilka olika karaktärer som hade olika statusar. Det vill säga vem som hade liksom styrkan i rummet gentemot den andra.
Mm.
En auktoritär man hade ofta hög status. Det vill säga pratade högt, hade ett kroppsspråk som liksom var öppet och vitt. Och det finns också exempel som man har skrivit om i till exempel Sex and the City. Där man har pratat om så här, hög status, låg status och hög objekt och låg objekt. Där Samantha liksom är både och. Mm. Och där typ Charlotte är inget alls kanske. Så det där är också intressant, hur personer som kanske inte alls bär med sig de andra klassiska sociala kulturella attributen ändå kan uppfylla så här, status i ett rum och i så här, en gruppdynamik.
Ja, men det krävs ju mycket mer komplex analys för att bedöma någon status eller vad status är idag än vad det gjorde för några decennier sedan, känns det som, för att det nu är liksom en väv av olika liksom olika detaljerade koder i olika sammanhang. Status kan också vara kodbrott, alltså någonstans så ibland går ju status, vad som är status, hela varvet runt och så blir det någonting annat. Alltså det är ju, det är såklart en konsekvens av att samhället både liksom på något lokalt och globalt plan har blivit mycket mer liksom fragmenterat och sådär. Men det är inte lika, du kan inte utläsa det lika linjärt nu, att så här, den som gormar mest har, i ett rum har liksom högst status eller
sådär. Verkligen, verkligen.
Det kan ju ibland vara tvärtom eller någonstans mitt emellan.
Absolut. Samtidigt som just den här typ rumstatusen, det har hänt mig flera gånger att jag har blivit väldigt förvånad över att jag kanske träffat en person som jag haft så här förutfattade meningar om och kanske trott kanske skulle vara lägre status än väntat och tvärtom, kanske förväntat mig skulle ha högre status än väntat. Och så när man träffar den personen, att dynamiken kan vara antingen att det är en så här supertimid person eller någon som bara så här, så självklart man knappt, liksom, knappt kan möta personens blick. Och det där är ju rätt spännande. Men om man typ går tillbaka till det här andra då, alltså det har blivit svårare och mer komplicerat att vara så här hög status. Och det kanske är för att vi typ har, säg att så här, statusmarknaden är någon slags marknadsekonomi. Så har liksom konkurrensen blivit så hög och liksom informationen så tät att så här, det blir svårare och svårare att uppnå. På så här, 80-talet var det typ coolt att vara cool. Alltså det var så här, det var inga andra filter än så. Var man cool så var man cool. På 90-talet så kom liksom ett ironielement in och det är liksom framförallt typ så här, kultur på ett annat sätt.
Mm.
Tittar man på typ så här, 00-talet känns det som att pengarna dominerade. Men idag så känns det som att det är liksom en kombination av alla dem. Och det är grymt svårt att göra rätt.
Ja, precis, det där är väl det mest återvärda på något sätt. Liksom att hitta någon slags udda uppsättning, statusegenskaper. För att liksom, alla vill vara i någon slags gränsland, tror jag.
Typ innovera.
Ja, det är ju mycket mer så här mishmasher mellan olika liksom miljöer, känns det som, eller att det har varit en trend i ett antal år, att man korsar olika liksom kulturer och miljöer, och de som tidigare har velat verka i det dolda vill kanske synas mer, liksom kolla på alla personer i näringslivet som gör person-PR liksom så.
Mm.
Kultur kommersialiseras, politik, individualitet, alltså så här, det är liksom, allt bara rörs ihop på något sätt, och då blir de som är spännande och därmed hög status är de som lyckas bli någon slags så här blandraser, eller man ska säga, tror jag. Men det där, jag tror, Marie Söderqvist skrev en bok om det här för typ 8 år sedan, din favoritperson.
Kul att vi tar upp henne i podden.
Men hon skrev faktiskt en bok om status för, jag tror det var typ 2010. Och då, jag har för mig då att det hon kom fram till där var att ambassadör är typ det yrket som är högst status. För att det liksom kombinerar, det fångar många av de egenskaper som folk värderar högst. Alltså någon slags bildning, att man är berest, internationell, kan många språk, har ett stort socialt nätverk och så vidare.
Mm. Det känns väldigt endimensionellt, tycker jag, den tolkningen.
Ja.
Och också typ om man är väldigt jämkad.
Jo, ja, precis. Det är väl om du ska koka ner det till någon slags yrkesroll. Så är det väl såklart som så mycket annat, någon slags förenkling. Men
den går nog hem i kanske flest rum.
Ja.
Men sen så, om man vill ha liksom peak impact.
Mm.
Det känns ju, det är sällan man bara wow av en ambassadör. Eftersom att de ofta är väldigt diplomatiska, slätstrukna,
överleva. Ja, det är kanske, det är väl mer idén om en ambassadör. Mm. Jag menar, för det här var väl ändå någon slags undersökning bland svenskar i allmänhet. Och de flesta har nog inte träffat en ambassadör. Har man gjort det några gånger så kanske man inte...
Ja, men det är nog sant att man har liksom en idé, som du säger.
Det är mer idén om en ambassadör än så här, att det i genomsnitt är de absolut mest fascinerande människor man har träffat. Även om
absolut,
de kan vara
exakt, absolut
mycket fascinerande så, så inte alltid man har slagits av att gud vilken...
Inte alltid, men det har väl hänt också.
Ja, ja absolut. Det finns en spännvidd.
Ja.
De bästa ambassadörsmötena är väldigt, väldigt bra.
Det är fett. Det feta är ju bredden de har. Liksom.
Mm.
Precis det du nämnde.
Sen är de ju lite... Om det är någonting ambassadörer har gemensamt så är det ju också att, vilket man verkligen kan förstå, de är lite som Joel Ige, lite så nötta av allt semi-påtvingat umgänge. Att det liksom är som att driva en nattklubb typ. Fast lite stiffare miljöer, lite mer vanliga tider.
Verkligen.
Att man bara jobbar med att liksom, träffa folk på löpande band.
Men om man ska rita ut 2018s och då kanske typ i vår... Kanske generation eller någonstans liksom i vår värld. Hur är man om man har liksom superhög status?
Jag funderar lite så här, jobbar de på någon så här etablerad institution? Typ för regeringen eller en ambassad eller på McKinsey eller på Goldman Sachs eller på någon byrå? Eller är det de här människorna som liksom kör sin egen soloverksamhet och bygger sitt personliga varumärke? Eller är det liksom...
Jag tänker typ en doldis som... Det är viktigt att man känner extremt många.
Mm.
Med det sagt kanske inte nödvändigt att man alltid är minglets centrum.
Nej.
Det ska liksom inte vara för mycket att man försöker för mycket. Jag känner också att hela så här, attityden till sin egen status måste vara att man är jäkligt obrydd.
Mm.
Slash ödmjuk, slash don't give a fuck typ. Samtidigt som att, och typ som du är inne på, jag tror att det är mycket mix. Alltså så här, man får gärna ha typ en trasig Celine-väska. Och så bara råkar man ha den senaste typ så här, jeansmodellen från Saint Laurent. Men man har något så här råskabbigt egen påhittat som man tycker är ball typ. Mm. Man får inte typ så här copy-pasta influencer adsen.
Nej.
Det känns som att det ska vara så här eget.
Det, och sen är det ju svårt också, eller det är en så här det är en diskussion det här med många olika sidor, för jag menar vad du och jag tycker status kanske inte är samma sak som typ den genomsnittliga innerstad stockholmaren tycker status. Det är i ännu mindre utsträckning vad den genomsnittliga svensken eller världsmedborgaren tycker.
Okej, men om vi svänner loss det lite mer då.
Ja.
Förlåt, jag kanske gick lite för hårt in. Men det är ändå så här, det är intressant att definiera den yttersta spetsen. För sen blir det ofta en urvattning från det. Det är som trender, hur de skapas.
Mm.
Det är väldigt sällan man copy-pastar typ Celines catwalk. Men det är ofta inspirerat därifrån. Typ. Okej, men så här, om man börjar med så här, vad ska man ha på sig? Mm. Så här, väskor är ju en sjuk grej.
Mm.
Och har liksom boomat. Typ varenda liksom kafébiträde har typ av en magisk anledning en liksom Chanel flapbag.
Inte Michael Kors då?
Ja, men det är typ inte status, ska jag säga.
Nej. Men har varenda kafébiträde det?
Nej, men oproportionerligt många. Så det kostade ändå 48 000.
Men du valde att gå in på vad man har på sig. Innebär det att mode är en faktor som enligt din...
Det är en visibilitet. Alltså det är ju, det är synligt.
Men, och det kanske stämmer också. Alltså att mode är, särskilt i Sverige, särskilt i Stockholm, idag liksom väldigt högt värderat bland faktorerna som avgör en status.
Absolut.
För det är ju inte heller, alltså såhär, det varierar ju lite mellan tidsepokerna och vilken miljö man befinner sig i liksom. Men om man kollar, om man tar Stockholm som utgångspunkt idag, så är det väl klart att kläder är nog högt värderat. Det drivs ju såklart av Instagram och så också. Jag tycker också att det finns någon, jag menar, om man kollar på såhär, vad är viktigast för att ha status? Är det att vara cool? Är det att vara smart? Eller är det att vara snygg eller liksom sådär, så känns det som att cool står ganska högt i kurs just nu, tror jag. Det känns som att alla vill vara lite coola. Eller?
Ja.
Men ja.
Ja, samtidigt som...
Kolla på dig, du. Vi gav politiskt ungdomsförbund för att börja jobba på Uber och bli cool.
Det rikaste var att höja min status.
Det är alltid.
Jag skulle säga att ja, det är det nog alltid faktiskt. Jag tror att det, ja, det kan vi fortsätta på. Men okej, okay, tillbaka till det. Alltså, jag tycker samtidigt att det har ändå skett ett skifte mot till nördens fördel.
Mm. Men inte det att det har skett en konvergens där man har liksom försökt gifta ihop?
Jo, för man ska ha både och.
Ja.
Men det är inte längre bara så här knarka, supa, knulla, cool.
Nej. Typ.
Som, okej, nu hårdrar jag det väldigt hårt, men så här, som liksom hela stekar-grejen liksom. Ja. Den känns ju inte cool.
Men det finns ju också en så här coolhetsfåra som vare sig stekig eller nördig. Alltså jag tänker typ så här, ja men en del influencers som är lite så här estetiska.
Mm.
Alltså ta så här Roche, de där typ, eller så här. De är inte stekiga, men de är inte heller nördiga.
Nej, men typ en mix kanske.
Ja.
Man ska ju gärna ha lite koll på något vis.
Ja.
Det känns som att folk är mer medvetna. Generellt. Och att det inte är lika ball längre att som tjej bara så här, nej men jag vet ju inget om politik.
Mm.
Typ. Det händer ju aldrig längre.
Mm.
Utan folk har så här följt Sara Larsson eller de har läst liksom, jag vet inte, Mia Käringers liksom, Instagram-poster och tycker någonting själva.
För kvinnor så har väl kanske samhälls liksom att ha koll, lite koll på samhällsfrågor uppvärderats, medan det kanske för killar är så här populärkultur eller typ feminism om någon, liksom sådana saker.
Och då känns det som att då kanske det möts lite.
Ja.
Man blir mer lika typ. På ett sådär motsägelsefullt vis.
Mm.
Det känns som att så här, jämför man en cool tjej och en cool kille är de ganska lika idag.
Precis.
Om man nu ska översätta cool till hög status.
Ja, nej men det är en...
Fan vad kul det här är att prata om.
Ja.
Det är kul att borra i. Okej, men du nämnde några personer, men om du ska tänka en så här, det här är en person som är så här riktigt hög status.
Om vi då... Återigen, liksom, om vi först framar liksom hög status hos vilka. Jag tror det är så här, på sätt och vis har Leif GW Persson hög status i Sverige. Men om vi pratar kanske lite mer så här, närmare vår egen värld. Alltså så här, typ folk som vi stöter på. Vi säger så här, folk mellan 20 och 40 i Stockholm.
I vår privilegierade bubbla.
Ja, exakt.
Mm.
Och som ser sig själva som lite medvetna, som värderar att vara så här uppdaterade på saker och som är lite så här allmänt intresserade av en blandning av typ så här karriär, kultur, populärkultur, ja, allt sånt där, mode, allt sånt, att man har någon slags jämnt distribuerad intresse, distribuerat intressespektrum, typ. Då så här, alltså, man märker väl själv lite typ på så här, vilka blir folk typ imponerade av att man typ känner eller umgås med eller så här.
Mm.
Så Jakob är en person som har väldigt hög status utifrån dessa premisser. Jakob Myllan.
Mm.
Han har ett liksom han exakt han kom, för han kombinerar ju en så här exceptionell begåvning i en riktning och att så här han är snygg, han har ett karaktäristiskt utseende, han är klädintresserad.
Han är på Juventus kampanj, såg jag.
Ja. Han är faktiskt som ganska snäll och ödmjuk. Tror jag.
Ja, det känns inte asball att vara en douchig statsperson längre. Alltså, för det är det jag tänker, alla så här banker, hela det känns ju rätt borta liksom.
Sen har han ju väldigt bra, eller så här, han är ju ut en del, han har bra koll på restaurang, mat och dryck, vin. Det tror jag också är en viktig del i saker. Alltså att, typ, det märker jag ju själv, alltså så här, att folk, jag tror att min status höjs av att jag har ganska bra koll på typ restauranger, barer i Stockholm och i andra städer.
Mm.
Det märker man ju också många ansatser på Facebook typ om någon så här bara jag ska till New York. Att, så här, för det är väl också ett ganska bra lackmustest på vad som genererar status eller så här, vad folk anser vara status. Så här, okay, what gets people going i sociala medier. Och att ge den där typen av, alltså så här, att ha koll och då särskilt koll i vissa kategorier, typ var ska man gå? Och liksom kanske ha lite så tips och tricks kring det är någonting som folk är väldigt som folk verkar värdesätta.
Jag tänker också typ så här Silvana Imam typ. Jag tycker hon känns ganska hög status. För det känns som att hon har, för jag tycker det krävs, osäker på om Jakob har det för att han är så ödmjuk, men liksom det krävs ett litet crowd av personer som strävar efter.
Ja, precis.
Objektet i fråga.
Har inte Silvana det lite samma anledningar som Zlatan typ? Att hon liksom uppfattas som att hon kommer så här från liksom från ingenstans och har liksom vassa armbågar och väldigt höga ambitioner och liksom kaxig. Jag tror att så här, det kan folk som inte, alltså folk som då har en liknande bakgrund som hon har eller som Zlatan har, gillar dem därför, och de som de som kommer från en annan miljö eller en mer privilegierad miljö gillar dem för att de på grund av typ någon slags, för att de känner sig skyldiga och gillar dem, tror jag. Eller något sånt där.
Ja, och oavsett känns det som att det krävs någon form av så här innovation eller något nytt, eller att man leder, att man är så här marknadsdrivande på något vis.
Mm.
Det är svårt att uppnå hög status genom att bara så här, mest köpt av väskan, mest sedda filmen, creddigaste åsikten att ha just nu. För då blir det liksom inte så här genuint och det kommer typ inte inifrån.
Nej, men det är väl, om jag personligen skulle liksom försöka artikulera vad som jag tycker, vad som ger folk status i mina ögon, så är väl just det där att ha förmågan att kunna berätta någonting jag inte visste. Alltså just så här, man har tillgång till så mycket information och liksom det är ganska stor rundgång också i så här vad folk lägger upp, vad folk har för tankar och teorier om saker och hur folk beter sig. Det blir ganska repetitivt och folk kopierar varandra ganska mycket. Och att i det kunna vara lite liksom verkligt unik, lite innovativ och liksom komma med nya infallsvinklar, nya idéer, nya frågeställningar och introducera en för någonting nytt liksom, som inte känns som att man står och stampar. Det är någonting man kan värdesätta ganska mycket. Det kunde man säkert förut också, men jag tror kanske att på sätt och vis är det ännu mer värdefullt i relation till allting annat idag, för att det finns en sån redundans av innehåll och liksom folk som försöker pusha saker.
Ja, verkligen. Håller jättemycket med om det. Jag tänker typ så här, om jag ska utgå från mig själv och liksom någon person som jag verkligen skulle få det där av, det skulle vara typ så här Jessica Edin.
Mm.
Och hon har nog haft det sedan 90-talet typ.
Ja.
Vilket är sjukt. Vilket tyder ju på någonting. Det tyder på någon form av it-statusfaktor typ.
Ja, men exakt. Och det
förstår
där,
vad jag menar
det,
med henne?
Ja, verkligen. Jag har inte superbra koll på henne. Jag har dock hört väldigt mycket bra saker om henne och har lite koll. Men jag tror att jag, nu när du sa det, just att hon har haft koll eller liksom varit så länge och sådär, så fick det mig att tänka på en annan sak. Att jag tycker ändå att i mina ögon, jag tror inte att alla håller med. Många är helt tvärtom, men då är någon slags tidlöshet en viktig del av vad som är status också. Att man inte ska vara så himla... Det värsta jag vet nästan är ju folk som är alldeles för mycket så barn av sin tid. Att man bara ser dem liksom flyta med i liksom exakt det som är så här och nu. Och att de bara ständigt är en så här speglad produkt av så här, sin... omedelbara kontext liksom. Det tycker jag är ganska hemskt.
Ja, verkligen. Ja, men exakt så. Och på något ändå så här sjukt avancerat metasätt ska man ändå förstå, se.
Ja, man ska
av, men man behöver nödvändigtvis inte ta del av dem. Nej, eller följa efter
dem. För jag tror att de som är så att de ständigt liksom flyter med i det där, de har ju sämre koll på samtiden än vad kanske du och jag har, för att så här, om man kan avkoda det som händer här och nu, då blir det inte lika då kan man ha lite distans till det, för då har man liksom sett och därmed också sett igenom det lite grann.
Ja.
Så jag tror att ofta de som blir mest liksom en löpande produkt av det som händer här och nu och liksom samtiden, de är ju kanske inte alltid de som är, de förstår inte alltid vad som händer, utan de är nog lite så halvt omedvetna om att de bara förhåller sig till det som de har mitt framför näsan.
Och kanske kan vara lite ängsliga.
Ja.
Vilket aldrig är särskilt hög status per definition.
Exakt.
Okej, det är 2018, men om vi ska säga 5 år från nu, 2023. Vad tror du kommer vara hög status då? Vad kommer ha förändrats?
Jag undrar om det inte kommer vara högre och högre status att vara luttrad och tålig. Alltså jag tror ju så här, för någonstans måste man ju, när man ska försöka kalkylera fram vad som kommer vara hög status i framtiden, så måste man ju börja fundera på så här, okej, hur kommer världen och Sverige utveckla sig? Och jag tror ju att vi går in i allt mörkare tider, och att om det finns någon gräns för hur besvärligt läget kan bli, så är den gränsen ett bra stycke bort. Och det tror jag också kommer innebära att människor kommer behöva vara på ett annat sätt än vad man har vant sig vid de senaste decennierna. Och därmed så tror jag att så här, för det tycker man upplever om man drar till länder som har härjats av krig eller andra svårigheter, att folk ofta är ganska så stöttåliga och distanserade till allt som händer i omvärlden, och liksom klarar av att leva sitt liv och inte bry sig allt för mycket om saker. Man utvecklar någon slags resistens mot alla liksom jobbiga saker som händer politiskt, ekonomiskt och så vidare. Och jag förmodar att det är en förmåga som kommer behöva utvecklas för att hos många här och i västvärlden, för att man liksom ska kunna cope with utvecklingen som lär ske. Så det tror jag.
Okej, men jag tror nog, om jag får spana, att jag tror att, som vi har varit inne på när vi har pratat tidigare om så här, vilka egenskaper som kommer att vara viktigast där, och när vi har landat i att högt EQ kommer att vara rätt viktigt. Jag tror att vara en människoperson, vara snäll, vara ödmjuk, tror jag kommer att vara grejer som blir hög status på något konstigt sätt. För det känns som att det mesta annat är redan gjort. Och det känns väldigt oball med det här liksom framgångshets och typ self-promoting som har varit. Så det, jag tror att så här, någon slags motsats till det vore intressant att se om du skulle kunna segla upp. Ett beteende som i sig, om vi går tillbaka till Sex and the City-karaktärerna, inte är liksom högstatus på scen, men som skulle kunna kanske aktas lite högre på sikt. Jag tror också att det kommer vara viktigt med att vara så här en världsmedborgare. Alltså att vara typ så här globaliserad. Mm. Att känna vänner på olika ställen. Att liksom ha kontakter. Att inte vara så här fast där man föddes. Utan att liksom ha sett och förstått och ha anknytningar. Både kopplat till arbetsmarknaden och också studier och liksom vad man har sett och gjort.
Jag kom ju hem från Milano precis här, bara nu när vi spelar in, alltså dagen innan, det är tisdag nu och podden släpps imorgon. Jag kom ju här för ett par timmar sedan, landade på Arlanda från Milano.
Hur var det?
Jo, det var bra. Alltså så här, vi var ju på konferens då torsdag till söndag, sen så stannade jag söndag till tisdag, medan de andra åkte hem på söndag. Jag var både kvar hos min kompis Jesper och hans tjej som bor där. Jag hann inte göra supermycket, för jag jobbade ju, jag var egentligen bara där nu liksom 2 dagar extra och jobbade som vanligt och sådär. Så jag har inte liksom maxat Milano-upplevelserna. Men jag var på Prada, Fondazione, alltså Prada-familjen öppnade för ett par år sedan ett modernt museum. Så gick jag in och kollade på deras permanenta utställning. Karsten Höller hade, det var lite Jeff Koons och hit och dit. Och så var Karsten Höller högst upp i huset som hade en jävligt cool flugsvamp-utställning. Så det kan jag rekommendera om man ska till Milano. Det var ganska, jag har varit där över dagen en gång förut och nu var jag där lite längre. Men jag tror att jag gillar stan. Nu var det ganska dött. De har ju sin industrisemester nu. Jag kan uppskatta städer när de är ganska döda. Vi var på några grymma restauranger inom samma koncern. Jag knatade runt en del. Ofta när jag reser någonstans så kommer jag mest hem med liksom observationer kring näringsliv. Så kul är jag. I och med att jag också bodde då hos Jesper som jobbar i modeindustrin där. Han är ju då kreativ chef för varumärket Bottega Veneta, som ju är ganska stort modehus i samma koncern som, vad är det, Gucci, Saint Laurent. Det är typ lika stort som Saint Laurent.
Och, vilket är sjukt.
Men Bottega Veneta är lite mer så här diskret. De har typ inga loggor på sina saker. De har det bästa materialet, men det är lite så här.
Lite klassiskt också.
Ja. Men det är ju roligt i och med att man brukar prata om det svenska modeundret. Och sen så kommer man dit liksom. Och de är ju väldigt stora på mode i Milano. Men även, alltså, någonting som är väldigt påtagligt när man är där är ju också liksom design. Alltså interior design. Som är minst lika stort och väldigt påtagligt överallt. De har ju världens största möbelmässa och så. Och det är en sån skala på saker. Precis som man får samma intryck som när man typ kommer och är van vid att liksom observera den svenska techsektorn och dra till Silicon Valley. Samma liksom skutt blir det när man är van att uppleva den svenska modeindustrin och sen drar till Milano och liksom ser skillnaderna i skala där. Liksom. Alla de här svenska modehusen som vi betecknar som del av det svenska modeundret är ju kommersiellt väldigt små.
Alltså det är ju en extremt liten del av vår export. Alltså vår största export är typ så här mineraler, läkemedel och skog. Det är inte mode.
Nej.
Det är liksom, sen att det har liksom innoverats mycket härifrån, det är en annan sak. Men liksom, det är inte alls på samma sätt som i Italien.
Nej.
Tyvärr. Inte än i alla fall. Men det är, på tal om status, alltså så här, italiensk inredningsdesign. Vi glömde prata om ljust och fräscht och hur det sen har blivit hemma. Liksom, där alla ska måla typ grått och ha ett mörkgrönt kök. Typ. Nu känns det som att det är sjukt mycket italienska möbler på väg in. Och det är jävligt snyggt. Särskilt om man blandar med typ så här skandinavisk inredning tycker jag. Så det tycker jag är en glädjande statusnyhet. Jag följer för övrigt typ bara en hashtag. Och det är Villa Borsani som är så här en italiensk svin snygg villa som är som jag tror att alla kommer vilja inreda nästa år. Det är sjukt snyggt.
Vad heter den?
Villa Borsani. Men fan vad nice. Och ni hade det bra på Gardasjön och levde bort liv.
Vi hade en väldigt bra konferens och kom framåt med många saker. Och sen så var vi då en eftermiddag och åkte båt på Gardasjön. Vi badade mitt ute där den är som, det är en ganska djup sjö. Den är så här på djupaste punkten 350 meter djup och där badade vi.
Var det läskigt?
Jo, men lite. Men också väldigt härligt. Mm. Vi hade en fantastisk båt. Den gick jättefort när han gasade på, våran kapten. Jag har ju varit i Como tidigare. Men aldrig i Garda. Vi bodde först på då en så här väldigt fin typ golfresort vid Gardasjön och sen in i Milano så bodde vi på ett så här modernt snittat designhotell typ. Så det var också lite kul att få så här, dels det lantliga typ klassiska och sen det moderna, urbana.
Vad
gött. Ja, det var super.
Det
var
jättefint.
Det var grymt. Så nu har vi liksom satt standarden för konferenser. Vi får se vad det blir nästa år.
Ni kan inte åka sig till Västerås nästa gång. Okej, ska vi gå över till våra veckoliga återkommande inslag?
Ja.
Veckans människa och veckans polett. Jag har en polett.
Ja.
Jag är ju också hemkommen från Frankrike där jag har varit på semester en vecka. Det var gött. Och där jag var mellan Nice och Cannes. Så finns det ett hotell som heter Hotel du Cap i den Rock. Och,
alltså du var ju vid Antibes, eller hur?
Ja, exakt. Antibes Saint-Lupin. Som är liksom en halv ö som är mellan så här, Nice och Cannes. Och det här hotellet är ju typ, om man så här, ni vet Slim Aron som fotar massa pooler på typ 60-70-talet. Hans mest klassiska bild, den är från det hotellet. Och det var ju så här superfin utsikt, superfint hotell och liksom apdyrt på ett så här sinnessjukt sätt. En corona kostade typ så här 230 spänn. Så så här, alltså såna ställen är ju typ, man måste ju narras lite för det är ju liksom, det är patetiskt.
Ja.
Och då för att komma till poletten så handlar inte det om att skryta om min semester utan snarare om att när vi satt där och käkade middag så var vi liksom omringade av par som alla hade liksom en sak gemensamt. Och det var att kvinnan var minst 20 år yngre, minst liksom 10 level vackrare. Inte sällan var mannen liksom väldigt tyst och liksom äldre, begynnande flint, mage och så vidare. Och då, om man ska vara fördomsfull så gissar jag då att männen är så här rika och de som står för det i förhållandet. Och en osoft grej är ju att tjejer nästan alltid söker en man med högre status.
Mm.
Och det här finns det ganska mycket forskning på. Jag har bland annat en ingift person i släkten som har skrivit på, liksom, i nationalekonomi om det här. Att till och med liksom, högsta börsbolags-vd så här. Då gifter de sig med liksom en ännu större liksom börsbolags-vd-man. Om man pratar liksom traditionella heteroförhållanden.
Mm.
Och det här blir problematiskt. Om man pratar om så här föräldraledighet. Om man pratar om dynamiken i förhållanden. Om man pratar typ till och med dödsdag. Att man ska leva så här 20 år längre och så vidare. Och jag blev bara lite så här. När man satt där bland alla de här paren. Eller vad det nu var. Så liksom... Så kändes det som att om man inte skaffar sig någon yngre typ hantverkarkille så kommer det här fortsätta cementeras typ. Och det kommer jag inte göra. Eller det har jag inte gjort än i alla fall.
Vad heter det? Ja, nej, men intressant.
Tycker du det är bisarrt resonemang? Tycker du att jag är OPK?
eller liksom ditt återberättande av analysen eller i idén om att du borde skaffa en yngre hantverkarkille för att
föra kampen.
Ja. Men så här, har det här varit konstant eller, ja, det är det du säger då, till och med om man är liksom börsbolags vd så är det liksom inget som förändras i takt med att ekonomiska i takt med att glastaken krossas, utan du menar att det är helt konstant, för jag tycker ändå att man kan se en liten trend
Läckberg-trend.
Ja, men exakt, lite exempel här var på att det där håller på att förändras.
Och det är ett ljus i tunneln ju.
Ja.
Hon skriver ju ofta om att så här, det är folk som skriver så här, väldigt så här, nedsättande kommentarer om hennes partner och om deras förhållande. Mm. På ett sätt som man aldrig skulle ha gjort om de här personerna som satt runt mig på restaurangen. Och det tycker jag är superfair poäng av henne.
Mm.
Men jag blev bara lite så här... På tal om status alltså.
Och vad borde jag då göra? Alltså jag menar, jag kan ju påverka detta lika mycket som du kan. I mitt val av.
Eller okej, jag kanske inte ska säga namn här.
Jo, lagt kort ligger.
Nu ligger hon där på bordet. Eller alltså, ja.
Det här blev ingen bra.
Tror att du grejer det?
Alltså, ja. Inte mig emot eller sådär. Ja.
Ah, ja. Okej, okay. Jag känner att jag gräver min egen grupp här och så hackar isen runt om mig. Så jag tycker att vi går över till veckans människa.
Ja, och vem är då det? Okej, okay, jag kom på en som är veckans människa. Det är ju, jag vet inte om du har sett det på Instagram eller Facebook, men Jakob har ju en granne i våningen. Är det ovanför eller är det nedanför?
Ja!
Det är definitivt veckans människa.
Absolut.
Och, för Jakob brukar spela på sitt piano hemma. Och på våningen ovanför så bor det en familj. Och häromdagen då så fick Jakob ett brev i brevinkastet. Och då var det från grannen där. Och vanligtvis då om någon spelar musik hemma och det låter mycket så kanske grannarna brukar klaga. Men det här brevet var då från, när han öppnade det så var det från Ester, 8 år, som skrev: "Hej, jag älskar dina låtar. Kan du spela en eller två låtar nu?" Från Ester, 8 år, våningen ovanför. Och så 3 hjärtan och så var det lite liksom. Det var inte ett fläckfritt språk. Av Ester, hon har lite att jobba på där. Men,
låt Ester vara.
Men hon, det var ju väldigt gulligt av henne. Och Jakob har fått sjukt många likes på det här också.
Så mysigt.
Men jag tycker därmed att Ester, världens bästa granne, är veckans människa.
Åh, Ester. Bra, bra val.
Men det var väl allt för den här veckan, tror jag. Nu måste både du och jag kila.
Ja.
Jag ska på middag, du ska på...
Till stallet.
Till din häst. Vad den heter nu igen?
Nej, jag har ingen häst. Ingen egen häst.
Nej, men lånehäst.
Jag hoppas att jag får rida Diaspora idag.
Diaspora.
Eller Diaspora som folk tror att jag skriver. Det är lite sjukt. Så tack för den här veckan. Ni hittar oss på Instagram. Bodil Siren heter jag.
Och Simon_Strand heter jag.
Diskutera, kommentera och kom ihåg, ge vår podd ett betyg i appen.
Just det. Gärna en 5 då, eftersom jag har ganska många liksom troll som ger oss 1.
Så ge oss 5. Vi rör oss sakta uppåt. Tack för att ni hör av. Vi blir superglada. Har ni förslag på ämnen till kommande avsnitt så skicka dem också.
Tack så mycket. Hej.